Stort tack för välkomnandet hit. Det känns otroligt roligt att vara här. Det är andra gången som jag är i staden. Men den andra, första gången, det är bara 2 dagar sedan. Så det är liksom att upptäcka en ny del av Skandinavien och en ny del av Finland. Har jag på andra ställen, södra delen av Finland tidigare. Känns fantastiskt fint, fräscht, öppet. Här. Tänk bara komma in i en öppen kyrka med inte instängt utan så här brett och fint. Och sen ser jag ju unga människor och unga människor i alla åldrar, får jag säga så. Det är väl rätt. Och sen är jag glad, jag vill stå så att jag inte skymmer texten som kommer på skärmen där. Därför att det blir bibeltexter. Och det var min tanke här nu då, att jag ska dela texter från Bibeln, läsa mycket Bibeln. Det var det man gjorde på Jesu tid, va? Det man samlades för när man kom samman i synagogan, och det kunde vara i ett hem eller det kunde vara ute på landet och ibland var det i byggnader, det var att man läste bibeltexter. Det finns en attraktion i det. Och jag ska läsa rätt så mycket från Romarbrevet i kapitel 11, och den tror jag kommer upp här nu. Från 11:e kapitlet och 11:e versen till den kapitlets slut. Och då är det Paulus som för ett långt resonemang i Romarbrevet. Inte helt lätt att tränga igenom, och det är det jag ska försöka lotsa i någon mån. Om jag lyckas, det får vi väl se efteråt då, men det är min ambition. Vi läser hela texten och sen ska jag plocka fram vissa saker där som jag vill dela från Paulus resonemang. Så jag har egentligen inget budskap idag. Utan min roll det är att lyfta fram de här texternas budskap. Det är min roll som en predikant, att lyfta fram Guds ordet, va? Inte ha egna idéer. Jag frågar då, säger Paulus retoriskt, kanske snavade de för att de skulle falla. Och då syftar han på det judiska folket. Jag ska bara ge bakgrunden nu till Romarbrevet. Paulus skriver det här brevet i slutet av en lång verksamhetsperiod på ungefär 10 år. När han reser i olika delar av den östra delen av Romarriket, nordöstra delen. Han har gjort 3 längre resor och nu är han i Korint. Och sen har han en vision. Jag vill komma till Rom. Det har jag drömt om. Liksom, vem vill inte komma till New York? Det hägrar för honom. Men sen har han ett angeläget budskap till församlingen innan han kommer dit. Och sen får han resa tillbaka till Jerusalem och sen så småningom så kommer han dit. Men då vet han att i församlingen där i Rom så är det lite skav. Lite konflikt. En del ser ner på de andra. Det är ju inte bra att det är så i en kristen församling. Men det var faktiskt så i Rom. Det var en del som hade lite problem med dem i församlingen som var av judisk härkomst. Och sen har då Paulus en utläggning här för att förklara. Kanske snavade det, och det syftar då på majoriteten av det judiska folket. Inte alla, långt ifrån. Församlingen i Jerusalem, den bestod vid den här tiden av ungefär 25-30 000 medlemmar. Så det var en stor gren av Jerusalem som var Jesustroende. Men om man ser till majoriteten judar vid den här tiden, någonstans 6-8 miljoner judar lever i Romarriket, så är Paulus egen erfarenhet att han får inte responsen med evangeliet, presentationen av Jesus, i den omfattningen från judar som han önskar. Så han brottas med det här, och Gud misslyckats. Om inte hans eget folk, Jesus var ju jude, om inte hans eget folk ens tar emot honom, jag menar, vad är det då för kvalitet på budskapet? Och så var det säkert många som tänkte i Romförsamlingen. Och då för han det här resonemanget. Kanske snavade det judiska folket för att de skulle falla, för att de skulle försvinna, att de skulle liksom spolas bort i historien. Visst inte. Men när det föll blev det till räddning för hedningarna. För att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom, vad ska inte deras fulla styrka då ge? Men till er hedningar vill jag säga, just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund och rädda några av dem. Ty om detta att de försköts gav världen försoning, vad ska inte då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Om det första brödet är heligt är hela baket heligt. Om roten är helig är också grenarna heliga. Om några av olivträdets grenar har brutits bort och du som är en gren av en vild oliv har ympats in och får den del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det ska du veta, det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Ja visst, de bröts bort därför att de inte trodde. Men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig utan ta dig i akt. Varningens finger, som Paulus. Ty Gud, om Gud inte skonade de ursprungliga grenarna ska han heller inte skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot den som han, det är det som har fallit. God mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra däremot inympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om du skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och emot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd, hur mycket lättare ska då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat. Som det står skrivet, från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Ser man till evangeliet är de Guds fiender för er skull. Ser man till utkårelsen är det hans älskade för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot Gud men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även det ska få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom Genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Och med det amen så avslutas ett långt resonemang i Romarbrevet. Så om vi gör lite omtag nu då. Går tillbaka i det vi har läst. Från 11:e versen då så ställer han ju den här frågan om de snavade för att de skulle förkastas av Gud, skulle försvinna ur Guds frälsningsplan. Och då kan man säga att Paulus möter här en tankegång, kanske inte i full blom, men en tankegång som sen kom att utvecklas i den kristna traditionen, den kristen teologi, nämligen att det judiska folket är egentligen förkastat av Gud. De sa nej till Jesus, säger man lite förenklat. Och då försvann de också ur Guds frälsningsplan. Och sen börjar Gud på nytt med ett annat folk, nämligen den kristna kyrkan. Och ibland kallar man det där för ersättningsteologi. Att judarna har blivit ersatta av den kristna kyrkan. Så Paulus möter den här tankegången redan någon gång på 50-talet. Och han är noga med att bemöta den. För han vet hur felaktig och hur förödande den är. Både för naturligtvis judarna är det ju fullständigt förödande. Men också för den kristna identiteten. Alltså det är viktigt hur man ser på sig själv. Och vilken roll man har som kristen i ett större sammanhang. Psykologer brukar ju säga, eller säger så och tänker så, att det är viktigt att veta varifrån man kommer, sitt ursprung. Man återvänder gärna på sommaren eller vilken tid man har nu ledighet och sen återvänder så reser man, säger man hem. Har ni mött det någon gång? Det är skönt att komma hem och sen har man inte bott där på 30 år. Alltså det finns något med ursprunget som har med identitet att göra och som man mår bra om man får i lagom mängd och lagom dos. Och här vill jag göra en parallell då. Det är bra att veta varifrån man kommer som kristen. Jag växte upp i en familj som mina föräldrar och mina två äldre brorsor, var pingstvänner. Och jag gick på möten och det var naturligt för mig med den stil som var på den tiden. Men det är klart att det måste bli personligt. Det måste bli någonting som jag själv på något vis äger. Va? Det måste bli jag själv som finns i sammanhanget. Och sen är det en utveckling. Man växer som kristen och man förstår saker på olika sätt. Och jag drabbades, brukar jag säga, av Bibeln. Jag drabbades av Jesus och Bibeln. För jag förstod att Bibeln var viktig för honom. Och tyckte som grabb att det var ganska svårt att förstå Jesus. För han talade för enkelt. Och sen talade han så konstigt, tyckte jag. Han hade ju gammal svenska. Va? Den gamla översättningen. I skolan och i haven. Varför kan du inte prata som oss, tänkte jag. Ja, men han var inte svensk. Nähä, var han inte svensk? Och då började min cirkel rubbas. Va? Vi är rätt så självupptagna ofta. Vi tänker att universum kretsar kring oss själva. Jaha, han talar ett annat modersmål. Vilket var det då? Ja, hebreiska. Okej. Det kanske, tänkte jag senare i livet, det kanske inte är så tokigt. Och veta då lite grann hur Jesus tänkte, han som talade hebreiska. För jag vill ju lära känna Jesus. Så det har varit ett sökande det där i att förstå bibeltexterna så som Jesus gjorde det och de första generationens kristna. Och för mig var det då väldigt självklart att idealet som jag liksom tyckte, modellen som jag strävade efter, det är apostlagärningarna. Det är liksom Nya Testamentet. Där har vi grejen. Det gäller att tillämpa det bara i vår tid. Inte nödvändigtvis som man har sandaler och liksom mantel, men det sättet att se på tillvaron. Det sättet att relatera till bibeltexterna och så vidare, det kristna livet som vi läser i Nya Testamentet. Det tänkte jag. Det är den modell som jag vill söka. Och då upptäckte jag ju så småningom också att Jesus var inte svensk. Han var inte ens kristen. Utan han var jude. Och vad gjorde han av den judiska identiteten? Hade han problem med det? Nej, ingenstans i evangelierna ser vi att han hade problem med det. Det var en pingstförsamling han växte upp i. Jag vet inte hur många pingstdagens predikningar jag hörde. Men jag trodde ju, i min enfald kom jag ju på senare då, att alla de här språken som det berättas om i Apostlagärningarna kapitel 2, det var ju folk från Makedonien, makedoniska då, grekiska och latin och arabiska och vad det nu var, persiska och så vidare, alla de här språken. Ja, det var svenskar och tyskar och norrmän och finska säkert. Tänkte jag, vilken genialisk strategi Gud hade. Han samlade hela mänskligheten i Jerusalem den där dagen, som vi kallar pingstdagen. Och så minns jag när jag gick hem en gång från mötet och gjorde den upptäckten när jag stod på trappen utanför, jag kommer ihåg det. Och sen ställde jag mig frågan, är det så säkert att det var så många olika nationaliteter där på pingstdagen? Var det inte så att de alla var judar? Och så var jag tvungen att läsa noga i texten. Då visade det sig, det är precis det Lukas säger. I Jerusalem bodde det fromma judar från alla folk. Och då ramlade min världsbild lite grann. För då märkte jag ju att det var inte bara så att Jesus inte var svensk. Han var inte ens kristen. Och de som var med i den där idealförsamlingen som jag målade ut då, urkristendomens centrum i Jerusalem, de var alla judar. Och då funderade jag på, var kommer jag in i bilden då? Jag är ju inte jude. Ska jag bli jude? Och sen vill jag ju vara Jesu efterföljare. Ska jag börja fira sabbat då, eller? Alltså det blir en massa frågor som kommer upp. Och det är lite grann av det som vi kan se skvalpar i de här texterna. Paulus, han ser då att hans folk, hans eget folk, för Paulus är ju också jude. Han känner en oerhörd besvikelse över att hans eget folk liksom har reservationer för evangeliet. De anammar inte och de ser inte det som var självklart för Paulus, nämligen att Jesus är Messias. Men hur kan de läsa utan att förstå det? Och sen i hans verksamhet då säger han då att min kallelse är att gå till de icke-judiska befolkningarna. Min kallelse till hedningarna, säger Paulus. Och sen försöker han få ihop det här nu. Och då kommer han på det, att det finns ett samband mellan Israels, det majoriteten av judarnas nej till evangeliet, och framgången, väckelsen med evangeliet i bland hedningarna. För han, vart han kommer, dit han reser, som åtminstone det som Lukas berättar om, så växer det upp församlingar bakom honom, eller med hans verksamhet. Då vill han då inpränta i Rom att det finns ett samband mellan attityden, alltså de hedna kristnas attityd till judar och frälsningen. Om du taggar fram lite grann så kommer det en bild här med en, där har vi den. Jag har försökt åskådliggöra grafiskt den här resonemanget som Paulus för. Alltså den blåa pelaren till vänster, det är då judiska folket i Israel. Och det gröna, det är alla nationer, dit får vi räkna oss själva. Jag och vi alla som inte är av judisk härkomst. Och genom historien, det är alla folket. Och då säger han så här att Israels nej till Jesus som Messias. Och då vill jag bara flika in och säga, det var ju inte så att alla i Jerusalem önskade se Jesus korsfäst. Det finns en kristen antisemitism som är väldigt förrädisk. En tanke om att judarna var ansvariga för Jesu död, att alla judar var emot Jesus. Nu har jag inte tid med det den här kvällen. Men kolla det och läs evangelierna. Det visar sig nämligen att folket var på Jesus sida. Den där påskveckan. Folket stöttade Jesus. Men det fanns en grupp inflytelserika ledare. Inte alla ledare, men en grupp inflytelserika. Som av olika skäl ville göra sig av med honom. Och då agerade man väldigt listigt och väldigt liksom insiktsfullt och sådär för att göra sig av med Jesus. Helt enkelt lönnmörda skulle vi kunna säga. Justitiemord. Falskt anklagad. Man fäller honom trots rättsskipningen och så vidare och får honom avrättad. De som avrättar Jesus, det är romarna. Och därmed är hela mänskligheten involverad. Men Jesus blir arresterad på natten. Är tydligt i evangelierna. Och varför då? Jo, det motiverar, det förklaras. Man griper Jesus på natten för att inte folket ska märka det. Och varför det då? Ja, hade folket hatat Jesus, då hade ju folkets ledare blivit hjältar om de offentligt grep honom och sa, nu har vi honom här och nu ska vi avrätta, nu gör vi oss av med honom, han som är för hatlig för oss. Då hade de blivit hjältar istället, va? Det hade ju varit en politisk framgång. Men de visste det att opinionen var den på Jesus sida. Folket var på Jesus sida. Men rättsskipningen manipuleras och Jesus blir korsfäst av romerska soldater. Men då säger Paulus att det här hände är en förutsättning för frälsningen för hedningarna. För tänk bort nu korset. Korset är till höger om mig. Tänk bort korsets budskap. Om det inte hade blivit så att Jesus hade korsfästs i Jerusalem, då hade vi inte varit här. Då hade det inte funnits någon frälsning. Utan det som drabbar Jesus, det som händer, det leder till, utnyttjas av Gud om man så vill, att skapa frälsning som är universell, inte bara för judar utan för alla människor, för alla tider. Och då vill Paulus säga här, deras fall, och sen kommer en stor fet röd pil till folken, va? Deras fall leder till frälsning. Och sen tar han om samma resonemang igen och vill visa då att evangeliet har ett samband så att deras fall blir till försoning, blir till att fiendskapen mellan Gud och människan upphör. Och så fortsätter han resonemanget. Här kommer det nu en verkan åt andra hållet. Det är de där blåa pilarna, eller vad det är för färg. Som är riktade från det gröna, från folken till Israel. Nämligen det han beskriver som avund. Tankegången är antagligen den här. Hedningarna, folken, har blivit välsignade och så glada och fått så rika liv genom frälsningen på grund av Israels nej. Och de lever i Guds överflöd och allt detta. Och det är klart att det där händer ju med oss själva kanske. Jag vet inte, hur är det så? Någon har känt avund någon gång. Vet det där avundsjuka, den där har fått någonting. Jag skulle gärna vilja ha samma sak. Det var pinsamt eller det var jobbigt att den fick det, att det gick så bra här och det skaver lite. Avund är ingenting vi är stolt över. Men ibland kan man ju triggas av att det går bra för andra och tänka, ja men då kanske det går för mig också. Gick det för honom? Ja men då kanske det är öppen väg för mig. Eller hon har fått det, ja men då är ni med. Det kan ju vara en positiv, liksom. Avund kan ju nästan bli något positivt och det är så Paulus tänker. Alltså judarna ser på de hedna kristna och tänker, wow, Hur har de fått sån här god relation till Gud? Förklaringen, det är Jesus. Ja, men Jesus, han var ju jude. Varför har inte jag fått det? Och sen skapas det en längtan. Sökande. Och tänka, om det gäller för dem, då gäller det för mig. För han kom ju som jude till mitt folk. Så Paulus för det här resonemanget då, det är ganska intressant. För då vänder han på det och säger, det är ni hedna församlingar som är nyckeln nu till att judar ska attraheras till Jesus. Bollen ligger hos hedna församlingen. Då man har läst lite grann och varit, vad kan jag kalla det, öppen för och sett hur det har funnits, vilka kristna läger det har funnits genom historien och hur väldigt mycket av den kristna kyrkan faktiskt har odlat ett hat mot judar. Det finns en kristen antisemitism som var oerhört intensiv och fortfarande delvis finns, men det har kommit en bearbetning. Man har bearbetat hur kommer det sig att kristna har inte bara förföljt och diskriminerat judar utan till och med utesluter dem och sagt att ni får inte vara med i församlingen om ni inte slutar vara judar. Ni måste avsäga er i judiska identitet om ni ska kunna döpas. Sådana frågor kunde man diskutera på kyrkomöten i antiken. Så långt kommer ni från Paulus resonemang, va? Och då vill Paulus tala om här för de hedna kristna i Rom. För att de ska förstå egentligen inte hur skör frälsningen är. Men hur viktigt det är att ha en rätt inställning till det judiska folket. För då säger han, här finns ett samband som ni måste vara medveten om. Och det här är ett träd. På nästa bild ska vi se. Så kommer det ett träd. Det där är faktiskt en kyrka, en sån här glasmålning eller en insatt, vad säger man? Fönster, glasfönster kan vi kalla det, i en kyrka i Jerusalem. Och då är det en illustration av texten som står här. Om nu några av grenarna har brutits bort och du som är en vild olivkvist har blivit inympad bland dem och få del av den äkta olivträdets näringsrika rot. Då ska du inte förhäva dig över grenarna. Om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten. Utan roten som bär dig. Och då har den här konstnären i den här glasmålningen. Glasinfastade fönstret. Försökt illustrera det. Om man då tittar till höger så ser man att det en gren som sticker upp och sen delar den upp sig och räknar antalet grenar på den så ser man 7. Är ni med på det? Det är konstnärens sätt att tala om de judiska medlemmarna i församlingen. De som tillhör det olivträdet, alltså Guds folk, men har judisk bakgrund. De 7-armade ljusstaken, det symboliserar då det judiska folket. Och nu följer till vänster i bilden så är det en gren som går upp och sen nästan tvärt rätt upp. Och sen kan man ana att det är 2 korslagda grenar så det bildar ett kors. Ser ni det? Det är konstnärens sätt att tala om att på samma rot, samma stam och samma rötter så finns det hedna kristna. Det är du och jag det. Och det är Paulus poäng här att visa att den som är del i församlingen, i Guds folket, som har en icke-judisk börd, har inte en egen väg till Gud, utan det går via det förbund som Gud sluter med Israel. Och då säger han, det är viktigt då, drar den slutsatsen, det är viktigt då att du inte sågar av grenen du sitter på. Om du isolerar dig och tror att du är oberoende av och inte behöver judarna och kan till och med hata dem, då ska du veta att då är det en riskzon att du helt och hållet mister frälsningen. För det finns ett organiskt samband mellan roten och grenen. I Efesierbrevet 3, läs gärna andra kapitlet också, men i tredje kapitlet så vill jag citera några verser. Där uttrycker han sig på lite annorlunda sätt, men egentligen samma sak. I det andra kapitlet, vers 12, då talar han om att vi som hedningar har fått del av Israels förbund genom Jesus. Vi delar det nya förbundet som är upprättat med det judiska folket. Och här säger han så här, med tanke på då det vi kallar gamla testamentet, skriften som man då talade om. En uppenbarelse avslöjade hemligheten för mig, så som jag redan i korthet har skrivit, säger Paulus. När ni läser det kan ni förstå att jag har insikt i hemligheten med Kristus. För människorna i tidigare släktled hade det inte avslöjats så som det nu har uppenbarats i anden för hans heliga apostlar, profeter. Och sen kommer det. Tack vare Kristus, Messias, Jesus, är hedningarna genom evangeliet arvingar som vi, säger han. Tillhör samma kropp som vi. Och har del i löftet som vi. Och evangeliets tjänare har jag blivit. Alltså, varför säger han vi? Vilka är det han inkluderar sig med här? Jo, men han tillhör, han är ju född in i Israel, i förbundet, och han har tagit emot Jesus. Han tillhör förbundets folk. Och då säger han, hedningarna har kommit och fått del av det förbundet. Inte därför att de föddes dit, utan därför att Jesus har gett dem tillträde. Så vi hedningar, vi delar förbundet med Israel. Genom Jesus. Jesus troende judar lever i förbundet, och vi hedningar, vi har blivit del av det förbundet, det nya förbundet som Jesus talar om. Det har vi fått del av genom Jesus. Men vi har liksom ingen egen, vad säger man? Vi har ingen egen väg. Vi går via det förbundet som Gud slöt med Israel. Och då förstår man det där, då ser man ju sambandet, hur viktigt det är att ha en rätt relation. Därför att själva identiteten då blir att vi har släkt. Vi har andliga släktingar som vi ska bejaka. Och det är ganska bra om man släkten håller ihop, och släktnöterna innebär att man positivt liksom delar erfarenheter och är glada åt varann. Jag går vidare i texten och sen ska jag gå fram till kapitel 11. Jag känner ju att tiden går. Jag ska inte bli jättetröttande här nu. Men jag ska gå fram till Romarbrevet 11, 25. Tack. För att ni inte ska förlita er på ett eget förstånd, säger Paulus, vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. Hemlisar, de är ju till för att man ska berätta, eller? Så fort man berättar en hemlighet, då är det ju inte hemligt längre. Men hemlighet i Bibeln, det avser sånt som Gud, och nu svindlar tanken lite grann, sånt som Gud tänkte ut före skapelsen. Alltså innan universum fanns så tänkte Gud. Och han hade planer, han hade visioner, han hade hemligheter som han inte avslöjar sen förrän han själv droppade den liksom. Nu ska jag tala om vad jag har sagt och tänkt. Den hemligheten har vi lärt känna. Nämligen att en del av israeliterna är förstockade. Och ska förbli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Så då talar Paulus om en upprättelse utav det judiska folket av Israel, som igen har att göra med hur vi hedna kristna lever. Då ska hela Israel bli räddat, som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all synd från Jakob. Och detta mitt förbund med dem betyder att jag lyfter av dem deras synder. Och sen tar jag nästa bild, nästa text. Syns det här nu? Alltså, hemligheten, mysteriet, det är att en del av Israel är förstockat. Det där med förstockelse, det är ett svårt ord, va? Men det händer ju mig. Jag vet inte om det är så med dig också, men ibland läser man kanske en bok eller man lyssnar på någonting som har sagts. Och man hör orden, man vet vad orden betyder, men man förstår inte vad som sägs. Och vad gör man då? Ja, men då får man läsa en gång till. Jag förstår varje ord, jag förstår hur satsen är uppbyggd. Jag begriper det, men jag förstår inte budskapet. Jag kanske nästan, någon känner igen sig. För mig är det så, allt emellanåt. Och då får man hålla på tills man liksom knäcker koden. Och det där kallar Paulus för förstockelse. Alltså man ser inte fast man läser och man förstår. Det har inte att man är dum i skallen att göra. Utan det är bara att det låser sig, det trillar inte ner. Och då säger han, en del, inte alla, för han själv är ju jude. Och han tillhör en församling i Jerusalem, om han nu var medlemsmatrikel för det, jag vet inte. Som var kanske 20-30 000 medlemmar. Så alla är inte förstockade, men merparten. Det är ju Paulus erfarenhet. Och då säger han, så ska det vi till en viss tid i historien. Det kommer en punkt i historien då det blir en annan tingens ordning. De ska förbli förstockade tills, och när då? Jo, tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Eller om man så vill, kanske en bättre översättning. Vi får se hur den nya översättningen nästa år, hur den kommer att se ut. Till hedningarnas fullhet, så säger han ordagrant. Talar inte om antal, utan fullheten av hedningarna har kommit in i frälsningen. Om ni frågar mig så skulle jag säga, jag tror att Paulus tänker så här. Abraham, för 4000 år sedan, han får ju ett löfte utav Gud. Att han ska få en avkomling, en son som heter Isak. Men han ska också bli en välsignelse för alla jordens nationer. Alltså för hela mänskligheten. Genom dig, säger Gud, så ska alla folk på jorden bli välsignade. Kom ihåg då jag antydde förut. På vilket sätt har vi hedningar blivit välsignade med frälsning? Jo, genom Jesus. Det är därför vi har en missionsbefallning. Jesus anknyter faktiskt i Matteus 28 när han talar till lärjungarna om att de ska gå ut. Gå ut till alla folk. Och då hör de den här befallningen som Abraham fick av Gud. Du ska gå ut ur din familj till jordens, dit jag sänder. Så missionsbefallningen är egentligen att tala, att vidarebefordra budskapet som Gud har gett genom Jesus till hela mänskligheten. Och då tänker jag, det är den hedningarnas fullhet som Paulus tänker på. När hedningarnas, när alla folk har fått Bibeln översatt. När alla jordens språk har en Bibel på sitt modersmål. När alla olika etniska stammar har lokala församlingar. När missionsuppdraget så att säga är avslutat. Hur långt är det kvar? Är det någon som har en uppfattning om det? Hur mycket har vi gjort utav missionen? Hur mycket ligger kvar i framtiden? Är vi halvvägs? Eller har vi kommit längre? Jag vågar inte säga, men utmaningen är det fortfarande att nå ut till alla jordens folk. För vad säger Paulus då? Då, när det har hänt, när alla har fått till, alltså inte alla individer har kommit in, men att alla nationer har fått representanter i församlingen. Då säger han, då och på det sättet ska hela Israel bli räddat. Det är hans eget folk då. Så ska hela Israel bli räddat. Och då har man diskuterat rätt mycket. Orkar ni höra det här nu? Då har man diskuterat det här ganska mycket. Vad menar Paulus med Israel i det här sammanhanget? Menar han detsamma som man alltid annars menar, nämligen det judiska folket? Eller omdefinierar han ordet här nu så han plötsligt talar om församlingen. Ska man lägga märke till att här så säger han uttrycket hela Israel. Jag har markerat det med någon slags färg här, ser ni det? Hela Israel ska bli räddat. Och det där är faktiskt ett uttryck som förekommer ganska många gånger. Jag har räknat efter, jag minns inte säkert, jag har det uppskrivet, men någonstans plus 140 gånger i Gamla testamentet så finns det här uttrycket. Hela Israel. Så det är ett sånt där fast uttryck. Hela stan kanske vi säger ibland, eller alla. Ja, alltså något sånt där uttryck som har en speciell given, nästan teknisk betydelse. Och då visar det sig, om man analyserar det här, alla gånger som det här uttrycket hela Israel förekommer i Gamla testamentet, så handlar det ofta om hela landet geografiskt, alltså från norr till söder, från Beersheba till Dan, eller Dan till Beersheba. Så står det till exempel i Första Samuelsboken 33 och 20. Hela Israel från Dan till Beersheba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Alltså alla insåg. Betyder det att alla individer var med där? Ja, vi ska väl inte kräva av den nyfödda som inte ens talar, pratar. Kanske var med och förstod det. Kanske inte alla äldre heller var med och förstod det. Men helheten, majoriteten. Han var känd utav liksom hela folket. Va? Andra Samuelsboken, det här är bara två exempel utav mer än 140. Andra Samuelsboken 6 och 15, då står det att så hämtade David och hela Israel Herrens ark under jubel och basuners ljud. Betyder det att alla som tillhörde folket var ute och gick? Nej, knappast. Men ledarna, får man nog tänka sig. Alla betydelsefulla, inflytelserika, majoriteten av dem, de var med. Alltså det var landets enade handling. Alla var med på noterna, inte nödvändigtvis alla individer. Och då tänker jag att det är så Paulus använder uttrycket i det här sammanhanget. Hela Israel, majoriteten utav det judiska folket, merparten av alla, de ledande, de inflytelserika, de kommer en dag att säga ja och förstå vem Jesus som Messias är. För sen fortsätter Paulus. Innan jag säger Paulus citat så ska jag säga Jesus citat. Flikar in det. Lukas 21, vers 26-28. Och här talar Jesus om då det som ska hända vid tidens fullbordan. När historien går i lås. Inte att den låser sig, men när den går i lås. När den får sin upplösning, när den sammanfattas, när det blir upprättelse. För kaos är inte det vad vi väntar på. Det väntar inte Bibeln på. Väntar inte på kaos. Den väntar på upprättelse. Och då säger Paulus, Jesus så här: människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen. Slå på nyheterna. Vi är inte så långt ifrån den beskrivningen. För himlens makter ska skakas, men då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Och det här uttrycket människosonen, det är Jesu favorituttryck när han talar om sig själv. Han säger aldrig själv att han är Messias. Det får andra säga. Men när han presenterar sig på visitkortet snarare, då står det människosonen. Va? Så här talar han om, ni ska få se människosonen komma på ett moln med stor makt och härlighet. Och det står beskrivet i Danielsboken kapitel 7. när det börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden. Liksom känna att nu är det snart, nu löser det sig. För er befrielse närmar sig. Alltså Jesu återkomst, han ska sätta sina fötter på Olivberget. Han ska bli mottagen i Jerusalem, som han profeterar om. Man ska ta emot honom som Messias. Paulus, nu försvann den texten, men där talar ju han om att i kapitel 11 att jag går tillbaka då. Här har vi det. Om du går tillbaka nu ett par snäpp. Texten. Ytterligare någon. Förlåt, här har vi det. Förlåt att det varit lite virrigt för mig. Längst ner så står det. Då ska hela Israel beredda att från Sion ska befriaren komma. Flika Paulus in ett citat från Jesaja där. Från Sion ska befriaren komma. Och då tänker jag att där ansluter Paulus till den här undervisningen som Jesus gav. För Paulus kände till det. Att han ska komma med makt och härlighet som Messias, som människosonen, för att upprätta. Så den stora visionen nu som Paulus har, det är upprättelse. Mänskligheten ska inte gå under, utan Jesus kommer tillbaka till hela mänskligheten. Han ska komma till Jerusalem och det ska bli upprättelse. Nu tecknar jag fram till en bild. Där har vi den. Och vi har väl all orsak egentligen, nu rundar jag av här. Vi har all orsak att fundera på, har vi verkligen en framtid att räkna med? Vi läser och hör talas om krig. Både nära oss och lite längre bort. Ibland sluts det fred, ibland är det krigsstillestånd. Men när får vi lösningen på konflikter i vår tid? När är det här inte längre bilder som vi ser så ofta, som vi snudd på att bli vana med det? Och tänker, aha, det var som vi väntade. Det här är normalläget för oss. När blir det här någonting som vi känner, nu får det vara slut, nu får det vara stopp? När blir det som Zakaria säger? Zakaria 8. Jag ska vända åter till Sion för att bo i mitt Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad. Och Herren Sebaots berg, det heliga berget. Alltså associera andra uttryck, de bibliska uttrycken, till de här orterna och de här platserna som massmedia visar kopplar till helt andra händelser. Då ska de smida sina svärd till plogbillar, säger Mika. Och sina spjut till vingårdsknivar. En ny produktion när det gäller industrin. Folken ska inte lyfta svärd mot varandra och inte mer öva för krig. Var och en ska sitta under sin vinstock och sitt fikonträd utan fruktan. För så har Herren Sebaots mun talat. Det här är framtidsvisioner från profetier, profeter på 700-talet före Jesu tid. Och det kan vara min längtan och min bön som jag gärna delar. Det är dags nu. Kom, Herre Jesus. Världen behöver dig. Världen behöver se en annan tingens ordning. Vi är trötta på hat. Vi är trötta på krig, oförsonlighet, att man inte vill sluta fred, att man har agender att föra våld vidare. Vem ska bryta de onda cirklarna? Jesus är lösningen. Låt oss liksom sträcka oss framåt och veta att det är inte hopplöst. Och vi bereder vägen för att han ska komma tillbaka. Inte i en tom utopi, men utifrån det löften som han har gett, som Jesus har bekräftat i sitt ord. Herre, tack för din nåd. Att det är verkligt det som du gjorde på korset. Att det inte är inbillning, att det inte är någonting som vi har tänkt ut eller som vi kan poppa upp oss till, utan det är en verklighet som du har gjort. Det finns frälsning, det finns förlåtelse, upprättelse, det finns ett liv tillsammans med dig. Men det finns också ett hopp för vår mänsklighet, och vi ber att det ska ske. Vi ber att du kommer tillbaka, Herre. Kom snart. Kom till en värld som lider och kvider. Träd fram, gör dig tydlig för människor och hjälp oss att kunna peka på dig så att du blir mottagen. I Jesu namn.